Fullföljda studier.
Koll på läget. Koll på läget.
Fullföljda studier.
Koll på läget.
Hej och välkomna till Koll på läget, podden där vi tar ett samtal med personer som har koll på läget kring områden som rör arbete med fullföljda studier. Jag heter Henrik Krantz och arbetar på Göteborgsregionen och idag ringer jag upp Linda Hiltunen på Linnéuniversitetet för att prata psykisk hälsa och framförallt Lindas avhandling Lagom perfekt, där elever själva har fått berätta om ohälsa och kanske framförallt ett samhälle där krav på prestationer avlöser varandra. Välkomna till Koll på läget!
Forskning visar att det finns ett samband mellan fullföljda studier och psykisk hälsa. Därför är det främjande arbetet för alla elevers psykiska hälsa en viktig del av det breda arbetet för att fler elever ska klara skolan.
Men då säger jag hej och välkommen till dig, Linda.
Hej.
Hej. Vart finns du någonstans?
Jag jobbar på Linnéuniversitetet i Växjö och på institutionen för samhällsstudier och i ämnet sociologi.
Kan inte du börja med att bara berätta kort vem du är och vad du gör?
Ja, alltså jag är ju då formellt lektor i sociologi. Jobbar med både undervisning och forskning i min tjänst och min forskning har, den röda tråden handlar egentligen om ungdomar, psykisk ohälsa och vad den här ökade psykiska ohälsan som vi ser unga rapportera beror på.
Och där har ju du bland annat skrivit en avhandling som heter Lagom perfekt, eller hur? Jag tänkte vi kan börja och prata lite om den.
Ja, jag har skrivit en avhandling, den blev klar 2017. Och det var ju just mitt intresse för det här med varför så många unga rapporterar psykisk ohälsa. Alltså man rapporterar att man är stressad, det är oro, ångest, man är nere, ledsen, ont i magen, huvudvärk, svårt med nattsömnen och sådana psykosomatiska besvär som vi brukar kalla det. Och jag ville liksom förstå det här utifrån ett ungdomsperspektiv egentligen. Så jag kontaktade ungdomar som går på gymnasiet, som i skolan, alltså jag lånade en lektion i svenska och bad dem själva berätta om orsaker till ohälsa, vad de tror den här ohälsan beror på. Och det som har saknats, tycker jag, i forskningen, det är just det här ungdomsperspektivet, att faktiskt låta unga från början berätta vad det här handlar om. Ofta så har man ju sina egna intressen som forskare och fokuserar på det. Det finns ju många olika delförklaringar till ohälsa. Det handlar om allt ifrån individualiseringsprocesser till situationer i skolan, till sociala relationer, till individuell sårbarhet. Alltså beroende på vad man är för typ av forskare så fokuserar man på olika saker. Men det jag gjorde, det var att jag lånade som sagt en lektion, svenska lektion. Och så bad de skriva uppsatser på det här temat. Så fick de helt enkelt skriva vad det är de tror orsakar ohälsa bland unga. Och där märkte jag ju att när jag sen började analysera de här 497 uppsatserna, totalt 25 klasser, jämnt fördelat mellan tjejer och killar, på olika, alltså både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, så upptäckte jag att väldigt många skrev just om skolan, alltså deras relation till skolan. Många skrev också om statusrelationer, alltså vem är jag i relation till andra, vem kan jag vara, vem vill jag vara. Men får jag vara? Men också om sociala relationer. Alltså skolan som en social arena, kan man säga. Vad som händer i de här stora kamratgrupperingarna. Men också nära vänskapsrelationer. Så ungdomarna, det var egentligen ungdomarna som fick definiera vad mina avhandlingskapitel skulle handla om. Så det handlar både om status, om sociala relationer och om skola då.
Bland annat någonting som var spännande är ju perfektionismens tyranni som dök upp där.
Ja, alltså jag märkte ju att de här unga, när jag hade analyserat alla de här uppsatserna och började liksom fundera, vad handlar det här om? Så, så blev det ju så väldigt tydligt att vi lever i ett prestationssamhälle där man förväntas eller måste förhålla sig till att prestera hela tiden. Och det kan ju vara både i skolan, det kan vara i sociala relationer, man ska vara någon att räkna med, man ska vill bli omtyckt, accepterad, respekterad. Eller social status som ska vara den här idealtypen, liksom vara framgångsrik. Så att jag försökte sätta ord på det här och kalla det just för perfektionismens tyranni. Och det här är ju någonting som man behöver förhålla sig till. Och jag visar ju avhandling just att även de som befinner sig högt uppe i de sociala hierarkierna, liksom de som befinner sig långt ner, berättade om ohälsa fast av olika skäl då. Och att det är ett slags förhållningssätt till den här perfektionismens tyranni eller perfektionssamhället då som vi lever i. Jag är ju sociolog så jag vill ju gärna koppla det här till samhället och den samtid vi lever i. Att man är ofta sin senaste prestation.
Det här började rätt tidigt då, tänker jag.
Ja, jag gjorde ju min studie bland gymnasieungdomar eftersom de egentligen, det är där den här självskattade ohälsan är som högst. Alltså det är mest psykiska och somatiska besvär. Men det här börjar ju redan på, det är ju nästan lika omfattande på högstadiet. Och det vi ser nu i forskning, det är ju också, jag skulle säga att tidigare så har våra 11-åringar, alltså de som går på mellanstadiet, ofta brukar man göra såna här enkäter när unga går på mellanstadiet 11 år. De har tidigare varit väldigt förskonade från psykisk ohälsa. Men nu ser vi att det krymper ner även i åldrarna och att även de som går på mellanstadiet börjar rapportera de här besvären i högre utsträckning än tidigare. Så att det här följer ju men från att man blir tonåring kan man säga, uppåt.
Det är mycket kopplat till stress för att upprätthålla de här normerna.
Ja, precis. Alltså det blir ju, många berättade ju om stress, alltså stressrelaterad ohälsa. Och att man liksom måste vara någon att räkna med hela tiden. Det här kräver ju både tid och energi. Samtidigt så är den stressrelaterade ohälsan, den är lite enklare att hantera än ohälsa som följer av skam. Alltså när man känner att man kanske inte får vara med, att man inte klarar skolan eller att man inte har någon vidare status i en kamratgruppering. Då är det ju inte bara stress utan då kommer ju skamkänslan in. Och den är mycket svårare och jobbigare att bära än stress som många unga faktiskt kan hantera. Inte för att jag menar att de ska bära den, men att stressen är lindrigare än skammen, om jag säger så. De här ungdomarna som jag som skrev uppsatser och jag har också intervjuat unga, kanske jag ska säga. Jag har både jobbat med enkäter och uppsatser och intervjuer. Och de som inte klarar av skolan, de berättar ju om skam. Och alltså i relation till sig själv men också till föräldrar och till lärare och sin omgivning. Att då drar man sig hellre undan än att gång på gång misslyckas.
Kom det upp någonting? Hur stor del spelar sociala medier in eller hela det digitala landskapet som finns? Det jag kan tänka mig att det är också extra nytt raster på allting.
Ja, alltså det är ju en helt ny värld. Det här med sociala medier, den fanns ju inte innan. Men nu har ju unga två parallella världar att hantera. Jag tänker att min avhandling, den handlade inte primärt om sociala medier. Men det är klart att det dök upp. Och jag tror att det har blivit ännu värre sen jag skrev avhandlingen. Att det här liksom blivit en ännu större grej så att säga. Och jag ser ju sociala medier där som, det är ett verktyg att signalera vem man är, hur man lyckas i sina sociala relationer, hur man lyckas i skolan, vart man bor, hur man ser ut, hur man lyckas med den här perfektionsnormen, om man säger. Det är oftast det vi ser i sociala medier, det är ju perfektion. Och det måste man då förhålla sig till. Plus att också sociala medier, det blir mycket mer brutalt och tydligt vem som är inkluderad och vem som är exkluderad. Bakom en skärm kan man ju vara mycket kanske hårdare än vad man är i social interaktion. Och det blir så tydligt vem som gillar det man lägger upp och vem som inte gillar det eller vem som ignorerar det.
Koll på läget.
Ja, men vi skulle kunna gå in på mer psykisk ohälsa i skolan då som område.
Mm.
Vad är din koll på läget där så att säga?
Ja, alltså ohälsa kopplat till skolan, och nu tänker jag skolprestationer. Det var ju väldigt många ungdomar som skrev om just sin relation till skolarbete. Och när jag började analysera de här berättelserna om skolan så upptäckte jag att det fanns egentligen 3 berättelser om skolan. Så vi har dels de här eleverna som vill ha högsta betyg, alltså de prestationsorienterade som jag kallar dem, som sätter parentes från allt annat i livet och satsar på skyhöga betyg för att de vill bli något, ja, någonting. De kanske vill vidare i högre utbildningssystemet, läkare, arkitekter, psykologer, jurister och så vidare. Deras ohälsa är ju egentligen kopplat till att de pluggar lite för mycket. Alltså att om man inte klarar en tenta så kan ju det vara ett ganska hårt nederlag. För då vet man att framtiden kanske inte blir så som man har tänkt sig. Så att de här, så som skolsystemet är uppbyggt idag, så måste ju de här eleverna, de måste ju plugga stenhårt i 3 år. Och får sällan vila eller återhämtning. Och deras ohälsa är ju ofta stressrelaterad, just att de pluggar för mycket. Och utifrån betraktat kan man ofta tänka sig att det kommer gå bra för de här. Vi kommer kanske hitta dem på våra högre utbildningssystem. Alltså de kommer kanske läsa vidare. Men för dem så kan det vara jättesvårt att hantera för mycket plugg. Och att de ägnar fritiden åt att studera. Och sen hade vi... Så upptäckte jag också att det fanns en annan berättelse om skolan, och det var just de som vi pratade om innan, de här skoltyngda berättelserna där man har kanske någon funktionsvariation, man har svårt för skolan, man klarar inte studierna med godkända betyg, och det är ju deras mål att gå ut gymnasiet med godkända betyg, och det kan vara svårt, och särskilt om man misslyckas gång på gång. Och kanske dra sig undan och inte ber om den hjälp som man behöver, för man känner skam. Och deras ohälsa är ju, då blir det ju både stress att man inte klarar av studierna, men också skam att man är en individ som inte fixar skolan. Och att man egentligen skulle behövt hjälp. Och de här ungdomarna berättar ofta om att skolan, ja men det finns såna här studieverkstäder eller ja, vad de nu kallar det, heter olika saker på olika skolor. Men där sitter det 20 andra som jag. Och jag behöver ha någon som sitter mitt emot mig och hjälper mig och förklarar. Och man kanske inte får så mycket hjälp hemifrån. Så. Och sen hade vi en tredje berättelse som jag kallar den fritidsorienterade berättelsen. Och det här är alltså elever som prioriterar sin fritid. De sätter en tydlig liksom gräns mellan skolarbete och fritid. De vill ha sin fria tid till just annat än skolarbete. Det kan ju vara elever som är jätteengagerade i föreningsliv eller spelar fotboll, ishockey, rider, sjunger eller vill umgås med familj eller vänner. Så att de är inte obrydda om sin skolgång. Oftast är det ju lärarna att upplevde, de berättade ofta att lärarna hade varit frustrerade. Om de bara ansträngde sig lite till så skulle de ju få bättre betyg. Men deras prioriteringar är ju på annat håll, om man säger. De vill gå hem och göra annat när skolan är slut. Och de riskerar också skolmisslyckanden eftersom de kanske inte prioriterar läxor eller provförberedelser efter skolan. Och så kommer de på sent på kvällen att nu har jag inte gjort läxorna igen, vi har prov imorgon, jag kanske misslyckas. Och så får man problem med nattsömnen och så vidare. Så att det är liksom olika förhållningssätt till skolan genererar olika typer av ohälsa och av olika skäl. De prestationsorienterade för att de pluggar för mycket, medan de fritidsorienterade eller de som har svårt i skolan, de får kanske inte så mycket gjort på egen hand. Det som jag också tycker var intressant just här, det är också att när man tänker på de här berättelserna om skolan, så var det inte så många elever som berättade om ohälsa kopplat till skolarbete som görs i skolan. Utan det handlade mycket mer om det här självständiga lärandet, alltså det man gör när skoldagen är slut. Eller inte gör när skoldagen är slut. Återigen, de här prestationsorienterade, de pluggar för mycket när skolan är slut. De fritidsorienterade gör det kanske lite för lite när skolan är slut. Så att det är ju just det här självständiga lärandet som ställer till det för ohälsan egentligen. Inte vad de gör i klassrummet eller i skolan, utan det är när man hanterar skolarbetet på egen hand. Det är där man ofta slår till, och stressen eller skammen eller huvudvärken eller magonten.
Kopplat till den här hjälpen som du också sa, det finns kanske hjälp på skolorna, men den är inte heller anpassad på rätt sätt. Är det många som vittnar om samma problematik, tänker jag, av dem du har intervjuat? Man vet ändå att, eller vet man att man kan få hjälp, eller får man inte hjälp som elev?
Jag tror att det här är väldigt olika beroende på. Vissa skolor har ju verkligen satsat och erbjuder hjälp. Andra skolor, där kanske man får sköta det själv. Det här är ju ofta liksom skolornas egna initiativ kanske till hur mycket stöd och hjälp man kan få. Och oftast blir det ju som projekt att nu ska vi sätta igång någonting och sen rinner ut i sanden. Och ofta är ju alltså det stöd som unga behöver, det är ju väldigt olika, inte minst i bakgrunden mot de här berättelserna som jag kunde liksom få fram ur det här materialet. Men ofta så blir ju hjälpen kanske mest gentemot de som har svårt för skolan och som inte tar sig igenom systemet. Samtidigt som de kanske är de minst benägna att söka hjälp. För att man känner just kanske den här skammen att ska jag verkligen gå dit? Det innebär ju att jag signalerar för alla att jag inte klarar av det här. Så jag har inte gått in, jag har ju mest fokuserat på ungdomsperspektivet, så jag vet inte riktigt hur olika skolor, jag vet att olika skolor gör på olika sätt, men det jag, utifrån min avhandling ska jag säga att unga behöver olika, alltså de som är prestationsorienterade, de kanske behöver hjälp att plugga lite mindre. Man är inte sin senaste prestation, alltså de kanske behöver hjälp med den typen av alltså vägledning, att ja, men man behöver inte prestera på topp varje dag i 3 år. Medan de studiemotiverade, eller de som är fritidsorienterade, de kanske behöver göra sina läxor på skoltid, eller att man hjälper dem att göra klart saker innan skolan är slut, så att säga. Det finns tid att plugga på skolan, medan de som har svårt för studierna, de kanske behöver mer individuell hjälp.
Jag har frågat mina tidigare gäster också så här, tre magiska nycklar utifrån vad inom deras områden. Så här, kan du se någonting av det du har tittat på nu som är så här, det här är 3 saker som står ut där vi verkligen skulle behöva lägga fokus på? Är det de här 3 olika berättelserna eller?
Alltså jag tänker så här att vi också behöver liksom börja diskutera vad är det för samhälle vi lever i? Hur kommer det sig att vi... Allting är liksom baserat på prestation. Man blir bedömd hela tiden. Man blir mätt och man blir värderad. Är det ett sånt samhälle vi vill ha? Och det här är ju, jag menar, om normen är perfektion så är det ju inte så himla konstigt om många mår dåligt, för att det är få som kan nå perfektion. Och det här är ju ingenting som ungdomar själva eller de som jobbar tillsammans med ungdomar kan hantera eller kan göra någonting åt eller förändra, utan möjligtvis kan man lära sig hantera det. Men jag tänker att man måste också prata om det här på en samhällelig nivå. Liksom vad innebär prestationssamhället och vad gör det med oss? Uppenbarligen så ger det upphov till stress. Och sen är det klart om man frågar ungdomar själva. Jag har också gjort studier efter avhandlingen där vi till exempel har frågat vad unga vill ha av oss vuxna för att må bra. Och vad unga menar är att de vill ju inte att vi ska lösa livet åt dem, utan de vill ha hjälp till självhjälp. De vill ha vuxna som finns där, som lyssnar på dem, som kan, ja, men som vågar stanna kvar och vågar lyssna. Det är inte alltid vi kan lösa allting åt dem, men att det finns vuxna runt om unga som ser och som frågar. Ja, som inte, jag menar, det är, många ungdomar berättar ju också om att lärarna är extremt stressade. Att de har en väldigt tuff arbetsmiljö. Och jag minns i en klass så var det ju, problemet låg ju faktiskt inte, stressen låg ju faktiskt inte hos eleverna, utan det var läraren som var superstressad. Varpå eleverna i klassen vände sig uppåt i skolans organisation och bad dem hjälpa den här läraren. Och det blev bättre.
Och då finns det en fara över att vi har en skola där vi har många obehöriga som kommer in som ska undervisa. Vi har lärare som byter arbetsplatser mer frekvent än tidigare. Det bidrar ju också till en stress att man aldrig riktigt får lära känna sin lärare kanske som ung.
Nej, precis. Och det var faktiskt många som lyfte just det här att man får nya lärare under en 3-årsperiod. Så har man kanske haft avverkat några stycken och sen, eller att de inte är behöriga, vilket ju innebär att man inte får sätta betyg. Och hur ska då den läraren kunna sätta rätt betyg? Särskilt jobbigt var ju det här för de som var prestationsorienterade som ville ha högsta betyg. Det blev ju också en stress när vi har en skola som också flyter runt i organisationen, att lärarna flyttar på sig väldigt mycket.
Kunde man se någon skillnad på kön?
Ja, precis. Det var ju lika många tjejer och killar som deltog i studien. Det jag märkte, det var ju att fler tjejer är alltså i den här gruppen som var prestationsorienterade, där var det ju betydligt fler tjejer än killar. I de andra två grupperna, alltså den fritidsorienterade och den studietunga berättelsen, där var det var lika vanligt egentligen. Men de prestationsorienterade var ju överrepresenterade av tjejer, att de ville ha högsta betyg. Men det som slog mig också, att det fanns ju också killar som ville ha högsta betyg, men att det här var ju, de jobbade ju lite grann mot normen, för att som kille så förväntas du liksom inte, alltså om en kille anstränger sig för mycket i skolan så blir den ofta stigmatiserad av andra, att man blir en pluggis eller att man blir, ja, det är ingen hög status. Så det här var ju också jobbigt för dem som kanske ville bli läkare eller psykologer eller arkitekter eller jurister. Att hur hanterar jag det här? Jag kan ju inte hänga med ut och festa eller vad man nu ska göra med sina kompisar, utan jag vill sitta hemma och plugga. Och då kunde, var det min särskilt en kille som sa att ja, men jag säger att jag ska hem till min mormor, men i själva verket sitter han hemma och pluggar. Så att de jobbar emot normen och det finns en risk att bli stigmatiserad då. Det finns väl en slags antipluggkultur i skolan som vad ska man säga, håller tillbaka killarna. Det var väldigt tydligt i mitt material att normen om det är tjejer som pluggar, att man fick förhålla sig till det. Mm. Och även tjejer som, särskilt tjejer i den här fritidsorienterade berättelsen som kanske inte ville plugga, de var ganska frustrerade ibland på just lärare och skolsystemet, att de kände att det var större krav på dem för att de var just tjejer. Att de kom inte undan med den här antipluggkulturen, eller de kom inte undan med att de inte pluggade på samma sätt som killar. Och att man inte behövde, att man var, killar behövde inte anstränga sig för att de var just killar. Alltså det var ju också de här prestationsorienterade, det fanns, alltså som du var inne på tidigare, alltså vi har ju faktiskt unga nu som blir utmattade, de får diagnoser, de är sjukskrivna innan de lämnar skolan. Innan de har gått in i arbetslivet så har man en utmattningsdiagnos eller en stressrelaterad ohälsa. Och ofta var det först när de hade nått botten, alltså när de hade varit sjukskrivna, det var då fick man mer hjälp. Att oj, hur ska vi komma tillbaka på ett rimligt sätt? Och det som var förut funkar inte. Och då kan man få stöttning av både vård och lärare då, hur man ska liksom komma tillbaka. Så att det finns många skäl till avhopp, och de har jag ju inte studerat. Jag har ju varit i skolan, det är ju en brist med min avhandling att jag har ju inte studerat de som faktiskt inte är i skolan. Där har vi en allt större grupp dessvärre i vår samtid. Och det här med status inte minst i skolan, det är någonting som jag märker att många lärare helst inte pratar om. Men jag vet att unga är högst medvetna om status och statushierarkier och vad det gör med oss. Så jag tänker att min forskning kan bidra med verktyg till professionella och unga att hantera livet och den ohälsa som vår samtid genererar.
Stort tack för att jag fick ringa upp och stjäla lite tid av dig.
Ja, men tack själv.
Ja.
Hej då.
Detsamma. Hej då.
Fullföljda studier. Koll på läget.